Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Vill ni höra avsnittet utan reklam eller bara se till att Kapitalet finns för alltid, så kan man gå in på monopol.se.
Att koka ner det här till något som intresserar folk är en utmaning. Det är liksom...
Ja, men jag tänker att folk är generellt intresserade av... Alltså, är det någonting jag har lärt mig att jobba med det här i 7 år eller någonting, så är det att det räcker med att säga ordet bostadsmarknaden.
så lyssnar folk.
Ja. I slutändan handlar allt om hus. Journalisten Christopher Bonanos, som mest skriver om konst och kultur i New York, har sagt att every story is a real estate story. Oavsett om det handlar om varför en tavla ser ut som den gör, varför en fest blev som den blev, eller varför ett brott skedde på det sätt som det skedde, så kan man, om man anstränger sig nog, förklara det med varför ett hus ligger där det ligger och kostar vad det kostar. Kanske är det här aningen överdrivet, men det är helt ärligt inte det sjukaste man har hört. Fastigheter, bostäder, attefallare, friggebodar och tältläger kan förklara väldigt, väldigt mycket. Och när det kommer till ekonomi så kan det förklara ännu mer. Dessutom är det intressant för att alla behöver någonstans att bo. Så det kanske inte är så konstigt att vi svenskar har varit besatta av bostadsmarknaden. Jag vet att det här är ett Stockholmsfenomen, att prata om bostadsmarknaden lite mer än vad det är ett Sverigefenomen. Och visst, jag är från Stockholm. Men jag vägrar att tro att det här inte är ett fenomen på andra ställen i landet också. Om vi tar tätorten Heby, i Heby kommun på gränsen mellan Uppland och Västmanland som exempel, så har priset på en tvårummare dubblerats de senaste 10 åren. Ligger man på ytterligare några år så har priset 10-dubblats. Det är klart att det är intressant. Det är klart att det är någonting man pratar om i Heby. Och när vi pratar om bostadsmarknaden så är det ju de här sakerna vi pratar om. Vad har hänt med den och vad kommer att hända med den? Vad händer med bostäderna vi äger? Vad vi ganska sällan pratar om däremot, det är vad händer med oss när vi äger en bostad? Alltså, hur förändras vi av att äga en bostad jämfört med att inte äga en? Men en som har tänkt på det, och har tänkt på det så mycket att han har skrivit ett paper om det som han har fått publicerat i den nästan löjligt prestigefyllda tidskriften American Economic Review, det är Roine Westman.
Docent vid Stockholms universitet.
I något ämne eller bara i största allmänhet?
Docent i nationalekonomi.
Roine har varit med i Kapitalet förut och förklarat varför vi svenskar är extra räntekänsliga. Spoiler alert, it's a real estate story. Och han har nu då tittat på vad som händer med människor när de köper bostäder. Hur börjar de bete sig? Hur fortsätter de att bete sig? Och så vidare. Specifikt, hur förändras deras konsumtion? Och det här har varit väldigt svårt att titta på innan. Av den enkla anledningen att det är väldigt, väldigt svårt att isolera faktorer. För om en person köper en bostad så kan det ju vara för att den personen har blivit rik. Den kanske har fått ett arv eller sparat väldigt mycket som den inte behöver göra längre. Eller plötsligt fått ett fett jobb. Så det är svårt att fatta varför någon ändrar ett beteende om den ens gör det. Dessutom så har vi då inte registerdata på alla svenska köpbeteenden på det sättet. Så att även den delen är svår. Men Roine har hittat ett sätt.
De här hushållen som vi studerar, de startar med att ha ett hyreskontrakt i allmännyttans bostäder i Stockholm. Där är tidigt 2000-tal. Och sen kan man se det som att vissa slumpmässigt kommer att lyckas genomföra en ombildning till bostadsrätt och bilda en bostadsrättsförening.
Och jag hör nog det kollektiva sus som går genom publiken. Det är alltså inte vilka bostadsägare som helst som Roine har tittat på. Utan det är personer som äger sitt boende efter att deras hyresrätt ombildats till bostadsrätt. En kontroversiell fråga. En kontroversiell grupp boendeägare. Men desto mer intressant och forskningsbar av flera skäl. Lite bakgrund för den som inte har koll. I Sverige, men kanske framförallt i Stockholm, så fanns det massa hyresrätter som stadens medborgare, alltså jag, ägde genom Stockholms stad och olika bostadsbolag som enligt regler tvingades upplåta ett antal lägenheter till den så kallade allmännyttan. Sen, i början av 2000-talet, så behövde staden pengar och då fanns det också en allmän politisk övertygelse om att det var bättre att äga än att hyra. Så staden började då sälja av de här hyresrätterna till de som bodde i dem. De boende fick alltså möjlighet att köpa lägenheterna. Men grejen var att alla fick inte köpa. Dels var en viss procentandel av föreningen tvungen att rösta för förslaget om ombildning till bostadsrätt. Men de kan väl lägga åt sidan för att det blir ändå en ganska olik grupp. Men det fanns en väldigt, väldigt lik grupp. För att det var också så att staden fick inte sälja en viss del av sitt hyresbestånd. Om ett lägenhetshus ansågs vara unikt i sitt slag, till exempel det sista 40-talshuset som Stockholms stad fortfarande ägde på Södermalm, då fick inte det huset ombildas. Alla de tidigare 40-talshusen som Stockholms stad ägde på Södermalm kunde få ombildas. Men när de bara hade ett kvar, tough luck. Det här skapar då perfekta förutsättningar för att svara på den fråga som vi ställde i början. Hur förändras människors konsumtion av att äga sin bostad? För inte nog med att man nu plötsligt har en registerförd grupp människor som tidigare inte ägde sitt boende, men som nu plötsligt gjorde det. Man har också en grupp människor som utifrån en viss slumpfaktor inte fick köpa, men som på alla andra sätt var exakt likadana som de som köpte. En kontrollgrupp. Så där, ett naturligt experiment som inte bara kan svara på frågan om hur vi människor förändras av att köpa en bostad, utan också kan ge indikationer på om de här ombildningarna egentligen var bra eller dåliga. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på, för liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Roine Westman har gjort en studie. Vad händer med människors konsumtion när de köper en bostad? Och på köpet så kan man, om man vill, läsa in lite svar på frågan: var det bra att ombilda massa hyresrätter? Och för att svara på de här frågorna, framförallt den första frågan, så måste man tänka på det här på ett sätt som en nationalekonom skulle tänka på det. När jag tänker på vad som händer när jag har köpt en lägenhet, så tänker jag i och för sig såklart också på pengar, men jag tänker också på mattor och spisar och tapeter. Men Roine, han tänker på det så här.
Vad är liksom det för chock som hushållen utsätts för när de börjar att äga?
Och för att man ska förstå den här chocken då och storleken på den, så måste man förstå en sak om den här ombildningsvågen. Och det är priset på lägenheterna. För de som fick köpa dem, det var inte till marknadsmässiga priser, utan allmännyttan sålde dem så att de skulle gå plus minus noll, vilket gav effekten att de sålde till ungefär halva priset jämfört med vad lägenheterna skulle kosta på andrahandsmarknaden, det vi kallar för bostadsmarknaden. Och det här får då effekter när man tittar på vad som händer med folk på det sättet som Roine tittar på det. Den här chocken som bostadsköpare får.
Balansräkningen för hushållet växer ju då. Man får en fastighet på tillgångssidan. Och i genomsnitt då så ökar balansomslutningen för hushållet med 700 000. Och på skuldsidan så tar man ju upp ett bolån då. För en viss andel av det här. Och det är det här prissättningen kommer in. Så det är inte så att bolånen behöver bli lika stora som marknadsvärdet för den här lägenheten på andrahandsmarknaden, det vill säga på bostadsrättsmarknaden.
Så tittar man på balansräkningschocken, tillgångssidan ökade i snitt med 700 000, det var snittvärdet på andrahandsmarknaden på bostäderna, och lånen, alltså skuldsidan av en balansräkning, ökade med 350 000. Med andra ord, de som köpte en ombildad lägenhet ökade sin förmögenhet med 350 000 kronor. Men riktigt så enkelt är det ändå inte.
Då så kan man ju tänka på flera sätt. Hur stor förändring är egentligen det här? För hushållen hade ju redan en implicit tillgång som var hyreskontraktet. Antagligen är förmögenhetseffekten faktiskt mindre än 350 000.
Hur mycket mindre är svårt att bedöma. Det finns modeller för det här. Roine suckade när jag frågade om dem. Men jag personligen tror också att folk kanske inte riktigt tänker på det här sättet. Att ens hyreskontrakt hade ett värde på det sättet som en bostadsrätt har ett värde. För att det är ett värde som inte går att realisera på en marknad på det sättet. I alla fall inte på en laglig marknad. Men oavsett hur mycket rikare de teoretiskt blir så finns det ju ett livslevande exempel på hur mycket rikare de faktiskt blir. Eller i alla fall hur mycket rikare de känner sig.
I genomsnitt så ökar konsumtionen med 30 000 per år.
Okej.
Okay. Så det är rätt mycket. Det är uppemot 18-19%.
Man skulle kunna se det här som en märklig stimulans som gjorts till en slumpmässigt utvald grupp människor. Även om det såklart inte var syftet med ombildningarna.
Det vi ser och det som är intressant i någon slags vetenskaplig mening, det är ju liksom mönstret. Vilka är det som ökar sin konsumtion mest? Det är unga personer, det är låginkomsttagare, det är personer som säljer bostadsrätten och flyttar därifrån. Det är på ett sätt intressantare att de unga ökar sin konsumtion mer än de äldre. För generellt sett då, om du tänker på förmögenhetseffekten, så är den större bland de äldre. För de ligger närmare, de har mindre värde av hyreskontraktet och de ligger närmare ändå att sälja den här bostadsrätten och realisera den.
Mm. Men så resonerar väl inte folk?
Nej. Så istället är det ju så att unga antagligen är mer benägna att vara kreditbegränsade. Det vill säga att de har låga inkomster idag och kommer att ha högre inkomster i framtiden. Och då är det såklart väldigt, väldigt värdefullt att få den här tillskottet till sin balansräkning. Där tillgångarna är värderade mer än skulderna.
Men tillgången du har fått, skuldsättningen du har fått, den är ju superkonkret.
Mm.
Tillgången du har fått, det är liksom den minst likvida tillgången du kan ha som privatperson i princip.
Mm.
Hur omsätter man den i konsumtion?
Ja, men förutom då de här rena försäljningarna och att man faktiskt byter till ett mindre boende, så är det ju bolånet som är det centrala här. Och då ser vi ju att de som är med om en sån här ombildning, de fortsätter att ta ut lite mer lån. De slutar också att spara i finansiella tillgångar. Och sen så ser vi också någonting väldigt intressant, och det är att om inkomsterna fluktuerar framöver, både bland de som har misslyckats med sin ombildning och de som lyckats, då ser vi att de som har lyckats kan jämna ut sin konsumtion genom att använda sitt låneutrymme. Så vi ser att skulderna fluktuerar mer med inkomsterna bland de som har lyckats med ombildningen och blivit bostadsägare.
Så för att summera, folk som fick köpa sitt boende till ett extremt förmånligt pris kunde öka sin konsumtion, och de kunde också använda den här nyfunna förmögenheten till att jämna ut sin konsumtion genom att göra det som så kallade sparekonomer alltid varnar för. Alltså låna till konsumtion. Temporärt i alla fall, när det går dåligt. Och det här är ju superintressant, även om man kanske inte smäller av hur otroligt överraskande resultaten är. Människor som genomgår chocken, köper bostad till ett extremt bra pris, kommer ha det rätt bra. Och det här är ju en del av kritiken mot de här ombildningarna. De föll ganska slumpmässigt och folk blev märkligt rika på fenomenet råka bo i en lägenhet som ombildas. Det var inte den enda kritiken, ska vi sägas. Det finns ju någonting oåterkalleligt i ombildningarna. Staden kan ju inte riktigt köpa tillbaka dem. Roine vill inte riktigt ta ställning i frågan om det var ideologiskt rätt att göra det här. Men han menar att det finns en ganska konkret, vad ska man säga, räknemässig sak som man kan säga om det här.
Jag tycker det finns ett tydligt mönster här av att prissättningen var fel. Det är det första. Priset borde ha satts högre som speglade värdet på bostadsrättsmarknaden snarare. Och det bygger ju på att vid den här tiden var ju inte allmännyttan affärsdrivande på det sätt som de har fått instruktion att vara senare. Så att prissättningen var definitivt fel. Den större frågan är ju vad det gör med allmännyttans bestånd. När man säljer ut attraktiva fastigheter eller delar av beståndet som är uppfattas som mest attraktivt. Och sen då behöver bygga nytt. För det är det många allmännyttiga hyresvärdar har gjort. De har sålt, fått in pengar och sen investerat i nybyggen. Så att det blir ju en förskjutning i beståndet hos allmännyttan som jag tror många uppfattar som negativ.
Just det. Så att man har de här vita liksom klossarna med sånt grå plåt har de alltid i entrén. Och så står de vid någon pendeltågstation i Årsta, tycker de jämt står. Mm. Och så har de orangea balkonger. Där på slutet kanske skiner igenom lite vad just jag tycker om exakt de där husen. Arkitektupproret kontaktar mig inte. Däremot, bor du i ett hus vid Årstaberg och vill försvara dess ära så kan man mejla mig gunnar@monformedia.se. Det kan också bara göra i största allmänhet. Eller man har en fråga eller vill tipsa om ett avsnitt eller någonting. Kapitalet är tillbaka på måndag. Roine Westman är docent på SU och Kristoffer Krok har mixat det här. Jakob Kjell är ansvarig utgivare. Vi hörs snart igen. Hej då! Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!